Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Visste du at bakterien I magen din veier like mye som hjernen din, og at det utrolig mange flere bakterier enn du har celler I kroppen? Vi lever I et symbiotisk forhold med tarmbakteriene våre, og det skal du lære masse om I dag. Jeg heter Sara Lossius, du hører på episode 115 av Ingefær, som Norges største helse- og livsstilspodcast, og jeg håper at Ingefær gjør deg litt klokere. I forrige episode av Ingefær snakket vi om sammenhengen mellom bevegelse og psyken, og I denne episoden snakker jeg med vitenskapsjournalisten Henrik Ennart om hvordan tarmbakteriene våre påvirker helsen vår. Det et utrolig spennende felt med nye forskningsresultater hver eneste dag. I Norge har boken til Henrik og medforfatter og kokk Niklas Ekstedt kommet ut. Den heter «Happy Foods». Og den boka har solgt som varmt vetebrød, eller kanskje noe mer sunt som populært, grønnkålchips kanskje, I Sverige. Og I episoden får du vite litt om alt om tarmbakteriene våre. Med andre ord skal vi snakke om alt fra bæsj til bønner, så det blir godt. Du finner meg på saralossius.no, og som Sara Lossius og Ingefær podcast på Instagram. Og har du spørsmål eller kommentarer, sender du meg en PM eller mail på sara@saralossius.no. Og jeg håper du finner episoden inspirerende. Jeg digget I hvert fall å lese boken, og synes sammenhengen mellom mat og kropp kjempespennende. God lytt! Hallo og velkommen til Ingefær. Jeg har gledet meg til å snakke med deg. Du og Niklas har gitt ut boken «Happy Foods».
Ja.
Og så I disse dager gir dere ut Happy Food 2.0 I Sverige. Hva fikk dere til å skrive en hel bok, eller to hele bøker det nå, om sammenhengen mellom det vi spiser og hvordan vi har det?
Jo, men det, jeg tycker det själv jätteintressant. Jeg har ju skrivit om mat och hälsa ganska länge då, nästan 15 år. Jag har jobbat som vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet och bevakat ganska särskilt fokus på mat och hälsa. Och, så jag har ju skrivit tidigare om kopplingen mellan olika mineraler och psykisk hälsa och omega-3 till exempel och D-vitamin och så här. Så att, men det som har hänt nu det ju att det liksom blir en explosion på flera olika plan. Både när det gäller koststudier och när det gäller förståelsen och kopplingen mellan tarmfloran då och hjärnan. Så det kan man säga att nu har det ju varit de senaste åren stor uppmärksamhet kring tarmfloran då, men det vi gör här är att vi kanske tar ett steget vidare då och kopplar det till det jätteproblem som ju finns med psykisk ohälsa då, och att det faktiskt finns att kroppen och knoppen hänger ihop.
Mm, utroligt nog att det hänger samman.
Ja, det gör det. Vem kunde tro det?
Jag tänkte vi kunde börja starta och prata om tarmbakterierna för det är ju där det mye sker där. Før vi går vidare till tarm och hode. Vi har omtrent 40 miljarder bakterier I fordøyelsessystemet, og de veier like mye som hjernen vår.
Ja, billioner det vel egentlig. Det billioner. Billioner til og med.
Ja.
Altså, det hysteriskt mange, helt enkelt. Og det väger ungefär lika mycket som hjernen. Då, så det är enorma mängder, helt enkelt.
Mm. Og det får liksom magefølelse til å få et nytt innhold.
Ja, det gör ju det va. Alltså det här har man ju egentligen, man har ju liksom vetat så här med mjölksyrabakterier ganska länge att det är bra, så där med kefir och många sådana här gamla människor som blir gamla på olika ställen i världen har ju ofta ätit surmjölk och den typen av produkter då. Men det som ju orsakat den här jättehypen nu, det är ju att man då har lärt sig och DNA-artbestämma då de här tarmbakterierna då, så att och det är ju med det är ett tekniskt genombrott helt enkelt. Mm. Så för bara 10 år sedan hade det kostat 1 miljard att analysera min tarmflora då. Men nu när jag har gjort det så kostar det ungefär 1000 lapp då. Så sen kanske man inte blir så mycket klokare av det då. Men det är ungefär där som utvecklingen står då. Om några år till så kommer man att göra det för några kronor eller ören.
Mm. Ja, för mycket av det du skriver om i boken är forskning som är som 2-3 år gammal.
Ja, nästan all forskning. Alltså 2/3 av alla studier är mindre än 3 år gamla. Va? Det kommer mer än en studie i timmen nu, va? Globalt. Så att det är ju och när man åker runt och intervjuar de här forskarna ser man ju att på olika universitet och så runt om i världen så bygger ju alla upp stora laboratorier och så här. Så att det här är ju bara början. Det här är bara någonting som alla måste förhålla sig nu till. Alla måste förhålla sig till tarmbakterierna. Det är the new kid on the block som alla måste liksom. Sen om några år så kanske det kommer att stabiliseras och så ser man att ibland var det jätteviktigt och ibland var det kanske lite mindre viktigt, men nästan alltid så har det en viss betydelse. Så. Mm.
Vad är det dessa tarmbakterierna gör med oss? De gör ju väldigt mycket.
Men de gör ju jättemånga. Alltså det som ju varit en väldigt så här aha-upplevelse för mig när jag har trängt in i det här, det är ju att fatta liksom hur vi lever i symbios med våra tarmbakterier. Att vi, det är inte vi och dem, att de råkar finnas i oss, utan vi har liksom utvecklats i deras miljö och vi lånar en massa egenskaper åt dem, av dem. Så att de, om man tar till exempel hormoner så tillverkas ju det för flera miljarder år sedan av bakterierna. Och när människan och däggdjuren utvecklades så har vi bara lånat deras hormoner helt enkelt. Så att vi har ju utvecklats i deras miljö och det gör ju att de till exempel kan tillverka olika hormoner. De kan tillverka massvis med olika ämnen som vi lånar de egenskaperna av dem. När jag är ute och pratar så brukar jag säga att vi har ungefär lika mycket gener som höstvete. Det är liksom så här 20 000 gener medans 99% av alla genetiska anlag som vi bär omkring på, de finns i våra bakterier och de gör en massa saker för oss hela tiden.
Jag syns det är så otroligt att tänka på att de kan hjälpa oss med att styra humör, producera vitaminer, hormoner, hjälpa oss till bättre immunförsvar.
Ja, vi kan inte, om vi inte hade tarmbakterier så skulle vi inte leva särskilt länge. Vårt immunförsvar skulle inte fungera överhuvudtaget. Det är liksom, bakterierna är en stor del av vårt immunförsvar. Jag tänkte bara säga, vi har, om man tänker sig att var vi kommer ifrån. Vi kommer ju från sådana här små urdjur som egentligen bara var en matsmältningskanal, ett litet mikroskopiskt djur. Och sen utifrån det har det sen vuxit alla våra organ och armar och ben och huvudet också. Och så där. Men från början var vi egentligen bara en tarmkanal. Och den kontakt som fanns med omvärlden då, det var ju insidan av den här kanalen. Det är ju vårt matsmältningssystem. Och det gör ju att helt logiskt så ligger ju en väldigt stor del av vårt immunförsvar ligger i vårt matsmältningssystem. Då, för det är där det var från början. Liksom. Så att väldigt mycket av det här hänger ju då ihop med immunförsvaret och hur friska vi är på olika sätt. Och
så är det så att i västlig världen så har vi omtrent 800-1000 olika arter, mens urbefolkning har upp mot 1600.
Ja, det är ju det de har upptäckt då när man varit ute. Fråga mig inte hur de här vetenskapsmännen har gjort när de kommit ut till de här urbefolkningarna, men de har i alla fall frågat så här: ursäkta, skulle vi kunna få ta lite prover av ert bajs? Men då har man ju sett just det, att de har väldigt många fler arter då. Och det verkar ju som att om man, som vilket ekosystem som helst, då, om det är många arter och någon råkar försvinna då, så finns det någon som ligger nära som kan hoppa in istället och täcka upp då. Och så fortsätter det här att fungera i en balans då, men om det är få arter och någon försvinner, då är det mycket större risk att det blir liksom invasion av någonting så här, va, som inte har önskat, eller något som tar över och det blir obalanser då. Och det är just det som de här forskningen tyder på nu, och som många är väldigt oroade över, många forskare, att vi faktiskt håller på med en utarmning av tarmfloran, och som sen hänger ihop med att många immunbristsjukdomar ökar då väldigt kraftigt, som jag ser. Från matallergier till trötthetssyndrom och ALS, fetma, diabetes. Många av de här sjukdomarna, och även psykisk ohälsa på olika sätt. Många av de här hänger ihop då med immunförsvaret då. Mm. Och olika typer av kronisk inflammation och sånt.
Ja, för det är rätt och slett att det är, hvis det är obalans i tarmen, så kan det bli obalans i kroppen på ett eller annat vis.
Ja, absolut. Jo, men det, och det där är ju... viktigt också att det liksom fungerar åt alla håll. Va? Så att det inte bara så att vi menar ju givetvis inte att det är maten som orsakar allting. Va? Men däremot, det kan ju finnas massvis med olika förklaringar i vår omgivning till att man blir sjuk. Då, att det som kan vara ursprunget då. Ibland kan det börja i magen, men ibland kan det börja någon helt annanstans. Men just genom att allting hänger ihop och att magen fungerar lite som ett nav gör ju att en sjukdom kan bli förvärras eller dämpas eller så där, av beroende på vilken status man har i magen då. Mm. Det där ser man ju också, att många av de här västerländska sjukdomarna, de uppträder ju i grupp, va? Så att om man har IBS till exempel, så här tarmproblem, så är det väldigt ofta förknippat med psykisk ohälsa till exempel, va? Och samma sak med hjärtsjukdomar och depression, alltså det och fetma förknippat med nästan allting, va? så att väl, nästan allting hänger ihop, och man lider sällan bara av en sjukdom, utan man, samtidigt får man något annat av det här också.
Mm. Och här har tarmbakterier alltså möjligens noe å si, altså, men maten har jo litt å si, men ikke nødvendigvis alt, som du sa, selv om vi skal prate en del om mat i dag, da. Ja. Kan du fortelle litt om bakteroider og prevotella, før vi går videre? Det er litt nerdig, ja, men det må til.
Det er en skillnad då mellan de her urbefolkningene også, at man har ikke bare då mer bakterier, utan man har også en annen type bakterier, så at man har helt enkelt mer av altså vi har, i västvärlden så har vi mer av proinflammatoriska bakterier då, som innehåller den typen av bakterier som kan ge magsjuka då, och som innehåller gift som då kan bidra att det tränger igenom tarmslemhinnan då, och bidra till kronisk inflammation då. Så att det här är ju också så, det är både så att vi har bakterier som är mer aggressiva, och vi har uttunnat försvar, och alltså det är en dubbelhit som vi råkar ut för. Mm.
Och då är det att bakteroider är vanliga, visst man har en västlig diet med väldigt mycket kött för exempel, så är det mer av den.
Ja, precis. Jo, men om man äter mer, framförallt om man äter väldigt mycket olika vegetabilier, får man i sig väldigt mycket olika fibrer och så här, så tenderar man att ha större artrikedom då, och mer av de här som är en bra tarmflora då. Men alltså om man äter lite fibrer och som du säger, mycket en slagsida åt kött och dåliga fetter, mycket socker, så här, alltså, då tenderar man att ha en tarmflora som är mer proinflammatorisk, de är mer bakteroides och så här. Och nu forskas det, idag så kan man inte riktigt säga exakt vad är en bra tarmflora, va? För att just man har inte kommit så långt i forskningen då, men det här är de här är intressanta, just de här, just prevotella och bacteroids, att de balanserar varandra, så att när den ena är mycket så tenderar den andra att gå ner, va? Så att den är en ganska bra tecken på ungefär vad man har ätit helt enkelt.
Mm. Och så tänkte jag bara snacka lite om bärsen vår, för det hänger ju samman. Maten vi kommer in, och så sker det massa ting i magen, och så bärs vi. Vad är en perfekt bärs?
Ja, vad är det? Alltså man kan väl säga att det är inte för löst och inte för hårt helt enkelt. Va? Och sen ska det gärna vara en viss volym. Det finns ju en brittisk forskare som redan på 60-70-talet, han var mycket nere i Afrika och som jobbade som läkare. Hans slutsats det var att de som har små bajskorvar, de länder som har små bajskorvar, eller människor med små bajskorvar, de behöver stora sjukhus. Men om man har stora bajskorvar behöver man små sjukhus. Så det finns faktiskt att om man har mindre än ungefär ett halvt kilo bajs om dagen, så är det ganska tydligt förknippat då med mer sjukdomar helt enkelt. Så att, och det där hänger ju mycket ihop med hur mycket fiber man äter. Mm. Sen kan man väl säga att det finns kanske också en bra tid. Alltså hur lång tid ska det ta från att man äter till att bajset kommer ut. Och det kan man säga ligger ungefär runt 1 till 2 dygn. Det ska inte för snabbt, för då hinner man kanske inte ta upp all näring sådär, och inte för långsamt heller, för om det är en trög passage då blir det också mer de här proinflammatoriska bakterierna, för då ligger det stilla och surnar och då ökar de, så att det är inte bra.
Mm. Det kan man för exempel checka med rödbetor, för då får man ju rödbetbärs.
Ja, då får man men överhuvudtaget med till exempel jordärtskocka, men ett bra sätt att få volym, det är också att äta kli, alltså vetekli helt enkelt. Det får få upp volymen då, men det vi säger då, det vi har propagerar för kan man ju säga, det är ju att äta väldigt varierat, att inte bara äta en typ av fiber utan äta väldigt många olika sorter då, så att man får, eftersom många av de här bakterierna, de tycker om olika saker i maten då, så att om man bara äter en typ av fiber då kan det faktiskt vara så att det i sig skapar obalanser då, att man får väldigt mycket av just de bakterier som gillar just den fibern då.
Mm.
En stor variation, det är väl liksom det som man kan ge tips om framförallt.
Tänkte jag snakka om senare. Bara det sista, mens vi är inne på bärs. Alltså, det här är någon studier som visar att man kan transplantera bärs,
ja,
för att få en bättre tarmflora. Eller,
ja. Ja, men absolut. Och men det är väl lite samma sak där, att man inte riktigt vet exakt hur ska den perfekta tarmfloran se ut. Och man är inte riktigt där. Och det kan finnas också att det måste matchas mot de egna genetiska arvsanlagen och sådär. Men det görs ju redan idag, så görs det i Sverige. Jag vet inte hur det är i Norge, men i Sverige, på Örebro till exempel, så är man duktig på den. När folk har så här riktigt svåra tarmsjukdomar då, man kan få, det finns en bakterie som heter Clostridium difficile då till exempel, som slår ut hela magen, tarmsystemet då. Och då transplanterar man in då bajs helt enkelt från friska givare då. Och det är väldigt bra resultat, alltså det är väldigt bra resultat än så länge, och det där kommer säkert, de här forskarna, de tror ju det, att det här kanske man kommer kunna använda på många olika sjukdomar i framtiden. I mus, om man har på möss och djurförsök, då är det ju en väg från möss till människor förstås, va? Det är inte översättningsbart, men där kan man ju då till exempel ta bort vissa autistiska anlag och sådär via bajstransplantationer då.
Ja,
man kan framkalla Parkinson och man kan ta bort Parkinson och sådär med bara bajstransplantation. Så det är jätteintressant.
Mm.
Men man är inte riktigt framme än på att sätta igång på människor.
Så man kan bli blodgiver och bärsgiver i framtiden.
Ja, och en sak som jag tror mycket på personligen, jag hörde en idé med det, att liksom att man det kan bli en bajsbank där man kan sätta in sitt eget bajs när man är frisk.
Ja.
Att liksom, den här artrikedomen, det är också så att när man är ung, då har man, som vi tar kanske 20-årsåldern, då har man kanske mest artrikedom, och sen så avtar det här sakta under livet då. Men om man då sätter in sitt eget bajs i 20-årsåldern när man är själv pika, när man är frisk, ja, då är det dessutom avpassat efter sina egna gener och så här då. Och sen skulle man kanske kunna plocka ut det liksom när man blir äldre då, och man skulle kunna må bra av det liksom, och bromsa åldrandet.
Får rätt och slett en boost från egen bärs i äldre ålder?
Ja, visst. Ja. Och liksom återskapa sin ursprungliga tarmflora liksom. Jag tror att det skulle vara en kanonidé faktiskt.
Det hade varit kämpekul.
Jag skulle tipsa någon att starta en sån bank. Jag är med. Men sen är en annan sak som man gör redan nu på vissa sjukhus, jag vet i Kanada till exempel, det är att man då kanske före en cancerbehandling, alltså så att man ska strålbehandla då, att man, och då riskerar man ju slå ut mycket bra bakterier så där, eller stora antibiotikabehandlingar så där, att man då donera lite av sin egen avföring så man kan återintransplantera efteråt då. Så det är också ett sätt, fast på kortare sikt, det är också en bajsbank.
Mm. Du, boken deras handlar om att hvis vi spiser mat som är bra för tarmfloran så kan det ge oss bättre psykisk hälsa. Är det kontroversiellt eller?
I vissa kretsar skulle jag säga, va? Det är en del tycker att det är jättekontroversiellt. Många, alltså av de läsarkontakter som vi har så är det ju liksom några få som har tyckt, men några få men högljudda som har tyckt det varit kontroversiellt, och sen är det kanske 95-98% som inte tycker att det är kontroversiellt. Alltså det, och jag har fått mycket kontakter med folk som jobbar inom psykiatri till exempel, och som tycker att det är jättebra att vi lyfter det här, att det, de har gett råd om kost som komplement till vanlig behandling då i många år liksom, att det, så att man kan väl säga det finns ju två steg på det här. Det ena är ju liksom som prevention, alltså att går det att förebygga psykisk ohälsa, och det andra är ju, går det dessutom att behandla psykisk ohälsa. Och då kan man väl säga att det är ju ingen som säger att, att man ska ersätta, att man ska ta bort den vanliga behandlingen, utan det, är ju, det här är ju då liksom ett, ja, verkar kunna funka som ett bra komplement då till ungefär som motion, och att det är liksom, ja, motion idag är det ju, det används ju också alldeles för lite inom psykiatri, så där. Men det, trots att man har vetat det i många år att det finns stark koppling. Och jag tror att de som reagerar mot när vi har sagt det här, de har helt enkelt inte satt sig in i forskningen ordentligt. För att det finns väldigt mycket forskning kring detta, då, fast på olika plan. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og så er det sånn at mage og hode henger såpass nøye sammen at for eksempel 95% av serotonin, altså lykkehormonet vårt, blir produsert i magen.
Ja, så er det jo. Sen er det inte så at alt det, en stor del av det används for, at, liksom, for tarmrörelser och så här. Så att det, men en del av det här tränger ju upp då till hjärnan via, bland annat finns en stor nerv som heter vagusnerven. Då, så det har man ju sett att det finns den typen av kopplingar. Då. Så att det, men det är, ja. Så är det.
Vad slags typ av mat behöver vi undgå då i mest möjlig grad? Jag tippar de flesta jättelite vad det är, men du kan ju si då.
Vi är ju väldigt inne på det här att, och det är egentligen med, när vi kallar boken, våra böcker för happy food, det är ju att vi tycker att å ena sidan ska mat vara nyttig, den ska ligga på liksom frontlinjen när det gäller kunskapsmässigt, men samtidigt så ska den vara fantastiskt god, va? Och då tycker jag, men jag kommer ju mer in från det här forskningshållet då, medan Niklas Ekstedt ju är en kanonkock då, liksom, som är fantastisk på att laga mat då, och liksom att få ihop det här liksom, att mat som är både nyttig och liksom hälsosam och väldigt god, det tycker vi är liksom en viktig grej då. Men och då ligger väl i det, äter man god mat, då konkurrerar man på något sätt ut den dåliga maten, då blir det inte lika intressant att äta dåliga halvfabrikat och processade fetter och massvis med socker och så här, va? Så att, men vi är nog mer för, totalt sett liksom mer för liksom betona variationen och att nyttan av att lägga till än att egentligen liksom bannlysa. Vi säger ju liksom inte så att ät inget socker överhuvudtaget, så där, utan det kan väl vara okej om man vill äta lite. Det finns inget socker tillför egentligen, näringsmässigt tillför ingenting, och ganska snart så får man hål i tänderna, va? Och liksom, så att, men om man vill använda lite i matlagning så kan det. Ja, om man får ungarna att äta mer grönsaker genom att ha på lite socker i små mängder, så tycker vi det kan vara okej.
Mm. För boken deras handlar ju, alltså, det är ju massa fina uppskrifter i den. Vi lagde bigotto igår, eller jag, till jentorna, så risotto av bygg med parmesan då, för det ska ju också vara bra. Ja. Och de har aldrig smakt det för, vi har lagt risotto för, men de spiste två portioner mer.
Ja, det var kul. Ja.
Väldigt förnöjd. Nu är de väldigt lite kresna då. Men likväl så var det väldigt kul att se att man kan liksom, pimpe maten ganske lett og likevel at det er veldig godt da.
Ja, jo men det blir jo liksom det her, som du säger, man pimper maten så liksom, huvudresultatet blir ju liksom 98% bra för hälsan va? Det är ju liksom inte, jag menar, why not? Varför ska man någon gång för länge sedan läste jag om munkar på 1400-talet som levde så extremt nyttigt. De gjorde allting rätt liksom, och de fastade och de åt och de levde så otroligt inrutat. Men liksom, livet måste ju vara lite roligt också faktiskt. Man kan inte bara vara renlärig sådär. Va? Så det tror jag är viktigt. Och det som är fantastiskt då med den här forskningen kring tarmfloran, det är att man ser att alltså, det går ju faktiskt också att om man äter till exempel få i sig bra fibrer och variation av till exempel resistent stärkelse och andra typer av fibrer så kan man ju delvis neutralisera liksom de skadliga effekterna då av till exempel högt GI sådär. Så det är ju spännande. För det är ju, jag menar, höga blodsockerpåslag och så här, det är ju skadligt. Det vet man ju vad. Då får man ju av mat som har högt GI eller som innehåller mycket vitt mjöl eller mycket socker och sånt där. Men om man kan, nu ser jag inte att man ska äta det jämt, men man ska undvika det. Men om man vill äta det ibland ändå så kan man ändå reducera skadeverkningarna då, genom att lägga till lite bönor till exempel.
Mm. Jag tänkte socker, jag vet inte hur det är i Sverige, men i Norge spiser vi genomsnitt 27 kilo socker i året. Och det har gått ned ganska mycket. Men det är likväl 74 gram om dagen. Och så skriver dere i boken att vid 67 gram socker om dagen så ökar chansen för depression.
Ja, alltså det finns ju, det har kommit sådana studier då som vi, man kan säga så här, det finns ju en koppling mellan fetma och depression som är egentligen inte, den är ju känd va. Och den, vid den nivån där på det handlar egentligen om två rätt stora studier som egentligen de första som tittat på den direkta kopplingen och vid sidan om fetma då, till mellan socker och depression och det är en stor brittisk studie och sen är det en stor spansk studie som man har kikat på det här och båda de kom förra året och såg en koppling och då ligger man ju då över alltså då ligger man ju vid en konsumtion som ligger över de här 10 energiprocenten som alltså är det som ju svenska Livsmedelsverket och nordiska näringsrekommendationer säger att det ska man, så mycket ska man inte äta av en massa olika skäl. Men det här visar den, så därför blir inte jag särskilt förvånad över det resultatet att mår man dåligt på en massa olika sätt så mår man även, så är det uppenbart så att man också nu kan riskera att bli deprimerad då. Sen behövs det som alltid mer forskning. Man kan alltid, det finns olika grad hur mycket bevis man behöver för att kännas överbevisad liksom. men jag ska säga att för min del så tycker jag att den forskning som finns den räcker för mig för att jag ska känna att det finns en stor sannolikhet att det här hänger ihop.
Du snackar mycket om variation för det är ju inte bara det att att vi spiser för lite grönsaker eller hvis vi gör det, men det är det med att vi spiser väldigt ensidigt, sånn som vi spiser mycket socker, ris, vetepoteter och soja. Och ingen av de tingene är dåliga i sig själv, men hvis kosthållet huvudsakligen består av det.
Absolut. Jo, men då även inom de här grupperna, det finns ju olika, WHO har gjort såna här beräkningar till exempel att jag tror det är 50 råvaror som står för 75% av all protein, fett och energi på jorden. Så det är extremt, och då finns det, jag tror det är 200, mer än 200 000 ätliga växter. Så det är en extremt liten del av allt som är ätligt som vi äter. Och det gör ju att om man hoppar tillbaka till de här urbefolkningarna då, ute i Amazonas eller i Tanzania och Great Rift Valley så... Men de har ju inga snabbköp överhuvudtaget, men de går ut och samlar mat och plockar i skogen och äter det som de, och då får de ju antagligen i sig, uppenbarligen får de i sig många fler olika växtslag då än vad vi får i oss. Vi går in i en vanlig butik och kanske finns 10 000 produkter, men tittar man på dem så är det, ja men det är vete och det är socker och det är palmolja och det är ungefär samma, och soja, och det är ungefär samma saker i allihopa då. Så där äter vi otroligt ensidigt. Men sen det jag skulle säga, det att även inom de här grupperna som vete till exempel, så äter vi ju väldigt få sorters vete då. Och så är det ju inom alla de här växtslagen. Om du tar kol, olika typer av kol, alltså, eller kolrötter, så äter vi väldigt få sorters kolrötter. Men det finns ju, nu hade de nyligen här i Stockholm man tagit fram, jag tror det var 51 olika sorters kolrötter då, som man testade då, som man tagit fram över gamla fröbanker och som odlats lokalt på olika ställen. Och man ser, ja, men de ser otroligt olika ut och de smakar otroligt olika och antagligen helt olika näringsvärde också. Då. Så att det är ju en enorm rikedom inom varje sån här sort som har liksom också glömts bort. Mm. För man har bara satsat på den som växer bäst i mellan Sverige liksom, så kör alla den.
Det är forskjellen på när man förr hade kanske naturalhushållningar och nu som vi inte har det. Så försvinner ju en del. Men nu är det ju i alla fall på uppsving i Norge. Jag vet inte hur det är i Sverige och dyrka mer av sina egna grönsaker och då får man ju jord på henne och kanske lite mer variation.
Ja. Nagelbitar får mindre allergier, verkar det som.
Gör det?
Ja, men det är ju små studier, men det är ändå det verkar så, men det talar ju, det går på samma linje som mycket annan forskning, att om man bor nära en bondgård så riskerar barnen att få mindre allergier. Om man växer upp med djur så riskerar man att få mindre allergier och om man har, som du säger, jord på fingrarna, jag har ju varit klappjakt på bakterier i kanske 100 år liksom, när man har desinficerat precis allting och städat ur och det har kanske gått för långt helt enkelt.
Mm. Ja, för i deras nyaste bok så skriver de väl att det är bättre att vaska upp än att ha uppvaskmaskin.
Ja, men nu ska jag säga att vi använder diskmaskin. Och,
vi
man behöver inte göra, men liksom det är klart att när allting, när hela samhället och allt man gör är inrättat på ett sätt som går ut på att bara förinta alla bakterier så ja, men då kommer man inte att få någon stor artrikedom i tarmen. Det är väl det vi kan konstatera. Mm. Men så behöver man kanske inte. Man måste ju ha ett liv som går i värt och men som funkar också. En vardag som funkar.
Ja, vi prövade oss utan uppvaskmaskin för ett par veckor sedan och det syns jag inte var göj. När vi lager all mat från bunden och har 2 små barn.
Nej,
det var inte så intressant. Men det är fiber. Man ska liksom ha, eller det är lurt att ha 100-150 gram om dagen. Och det är 10 gånger så mycket som det många får i sig. Hur kan vi få i oss mer fiber?
Alltså en väldigt intressant sak som jag eller man kan fortsätta ett sätt som ju, och det är ju inte vi först med, men det är ju, man brukar ju säga att det kan vara bra att dricka sina grönsaker och äta sin frukt och bär och så här. Men det kan ju, även om man kanske slår sönder fiber lite grann, så är det lättare att få i sig större mängder om man kompletterar liksom den vanliga. Man ska ju äta grönsaker och skit, men om man kompletterar med grönsaksjuice och så där, så är det ju lättare att få i sig en större mängd på ett snabbare sätt utan att behöva sitta och tugga jättelänge. Sen är en annan sak som jag tycker är väldigt intressant, som är ganska ny forskning, det är att det tycks vara viktigare att äta många olika sorter än att äta en väldigt stor mängd. Mm. Så att det har man ju sett, det har gjort sådana studier då, man har sett att om man till exempel har en favoritgrönsak så att man tycker väldigt mycket om broccoli och äter då ett halvt kilo broccoli eller 700 eller 7 hektar eller någonting om dagen och bara äter jättemycket, så är det inte bättre än att äta en mindre mängd av många olika.
Mm. Så rett og slett å prøve å spise regnbuen av grønnsaker i løpet av en uke, så er man langt på vei.
Ja, jo, men de har jo sett, de som äter mer än 30 olika sorters växter i veckan, då, det är det bästa sättet att få en bred och varierad tarmflora.
Det är ganska mycket. Jag lurer på om jag inte gör det, selv om jag spiser mycket frukt och grönt.
Nej, jag tror inte riktigt man kommer upp i det. Men om man, jag har ju skrivit tidigare, jag har varit runt i de här, det som kallas för blå zoner då, där de här människor blir väldigt gamla då. Och där ligger de där någonstans. Alltså de ligger där. De äter otroligt varierat. Va? Det är egentligen det som fått mig att haja till kanske mest på att den här, liksom att variationen, det kvaliteten är viktigare än volymen helt enkelt. Va? Det, för man har ju hört det där tidigare att man måste äta så ohyggligt mycket. Va? Ja, visst man behöver äta mycket, men inte, det är ju också en energifråga, va? Så att om man ska äta mycket vegetariskt, men annars så, och inte rotfrukter, men just att försöka få i sig många olika sorter.
Och det ska jag logga den nyckeln här.
Och det är ju det där dilemma i att det blir väldigt det kan bli dyrt att köpa många olika örter och sånt där, så att där borde man ju tänka till på i butikerna helt enkelt och få till och så man får i sig kanske till bra pris då. Kunna köpa små mängder också av grönsaker. Man inte måste köpa jättevolymer hela tiden.
För det är inte bra att kasta för mycket mat heller.
Nej,
du, jag har lyst til å snakke litt om kjøtt, fordi både i Norge, og jeg er sikker på at i Sverige også er vegetarisk og vegansk trend, at det blir mer og mer vanlig. Mm. Og jeg tenker at det er veldig fint, fordi da får man inspirasjon til å spise mer grønnsaker.
Ja. Men
jeg for min del spiser kjøtt og fisk, fortrinsvis økologisk, og jeg har tenkt at det er det beste for meg og jentene mine, men hva viser forskning?
Ja, men jeg er på din linje der. Altså, min fru är mer åt det liksom vegetariska hållet då, men det är ju många saker man kan väga in. Det är ju inte bara hälsa då, utan det kan ju även vara miljö och djurskydd och massa sådana saker. Och jag tycker väl också att alltså man behöver inte äta mycket kött av hälsoskäl. Man kan äta jättelite kött. Det kan räcka att kanske äta kött var 14 dag till och med av hälsoskäl. Alltså. Men och då tänker jag på typ B12 och en del, framförallt B12. Men forskningen visar väl faktiskt ungefär samma sak, va? Att lite kött verkar vara lite bättre än att äta helt veganskt. Sådär. Men å andra sidan, det är mycket bättre att äta helt veganskt än att äta liksom, vanlig skräpmat. Liksom.
Mm.
Så att det är både helt veganskt och vegetariskt eller flexitarianskt med lite kött. Båda de är bra. Liksom. Mm.
Och så är det viltkött som rangerar överst.
Ja, jo men så är det. Av diverse, det är ju egentligen, det finns ju massa olika teorier om varför kött ska vara farligt. Då, va? Och det finns ju, jag har skrivit om det i andra sammanhang. Jag tror det finns mer än 10 olika teorier då, som alla säkert spelar in på något sätt. Då. Men, och en del, i en del fall så är det bra, så är vilt bättre. Men på andra sätt kanske inte. Va? Ett grundproblem med kött är ju att det är anabolt, att det är bra. Va? Att det är som man, precis det man äter det för, att det är proteinrikt. Och det är klart att om du då har en tumör, så har ju det i olika sammanhang kopplats då till liksom ökad, att en existerande tumör kan bli mer aggressiv. Så att det finns ju den typen av kopplingar mellan animaliska livsmedel och just för att det är anabolt.
Mm.
Och därför kanske den fasta, och att på det sättet vegetariskt kanske skulle vara bättre just för att det inte är lika anabolt. Det blir mer liknande än fasta.
Men det skriver också i boken där med att mat er veldig individuelt, så jeg tenker at det kan være viktig å føle seg frem til hva man rett og slett har mest energi på, hva man sover best på, altså hvordan man har det best med, eller hva slags mat man trives med best selv.
Mm. Det kommer ju jättemycket spännande forskning kring det här med hur individuellt det är, och det hänger ju delvis ihop med vilken tarmflora man har också, att det, och vilken typ av, för de här tarmbakterierna, vi pratar inte så mycket innan om vad de gör, men en sak de gör, det är ju att hantera gifter till exempel. Va? Och de hanterar, det finns ju en stor del av de enzymer som bryter ner kolhydrater på olika sätt och är ju, finns producerat av tarmbakterier. Om man då inte har de tarmbakterierna, så då kanske man får svårare att bryta ner kolhydrater till exempel. Så att det hänger ju väldigt mycket ihop med tarmfloran då ger olika förutsättningar. Och det har man ju sett, och det har ju kommit sådana studier där man, inte minst från Israel, där man sett att människor reagerar väldigt olika på samma mat då. Att man får helt olika blodsockerpåslag till exempel då, av att äta precis samma mat. Och det där tror jag kommer i framtiden mer, att man kommer att kunna se att det kommer alltid vara bra att äta mycket grönsaker och liksom typ någon medelhavskost eller något liknande då. Men att man kommer att kunna se att en del kanske kan äta glass utan att ha dåligt samvete på samma sätt. Va? En del kanske får akta sig för tomater. Va? Det finns helt olika saker som man kan reagera olika på.
Mm. Vad slags, hvis du skulle bestämt, vad slags mat ville du för exempel servera på sykehus och i barnager?
Ja, men det är ju sån här mat. Ja, men det med mycket, mycket liksom färska råvaror, mycket variation, mycket, mycket i huvudsak vegetariskt, men med inslag av liksom kött och fisk. Och om man, det, är ju, det ska vara ett fritt val där om man vill äta kött och fisk. Liksom. Men det viktiga tror jag att, man, det, att det också är väldigt god mat. Att man liksom, mat som man lagar från, från grunden. Och, vi hade ju här i Sverige, jag skrev för några år sedan, skrev mycket om sjukhusmaten just, när man köpte in, man köper det man fortfarande från stora industrier då, där maten liksom kommer i plastkartonger då, som mikras upp i speciella mikrovågsugnar och så här. Och det är ju liksom inget höjda käk det här. Det är, och om man då ligger på sjukhus och man är litet barn som ska utveckla sin mataptit och matkultur så där, så är det ju inte sån mat man vill bjuda på. Då är det ju stimulera, man får som god mat som är nyttig och som liksom ger ett skapat intresse för mat.
Och så är det viktigt, och eller inte viktigt, jag ska inte liksom lägga prestation ut av det här, men att det visar att det att spisa måltider tillsammans också är gunstigt.
Absolut. Jo, men så är det ju, va? Det, nu för tiden man, vi har ju hela vår så här ätrutin har ju brutits upp mycket med så här on the go mat. Man ska kunna äta maten medan man går och bara hålla den i ena handen samtidigt som man har mobiltelefonen i den andra handen. Så det där är ju dåligt av många skäl då. Dels att vi behöver liksom det här att träffa socialt runt måltiden, va, tror jag, som samhällsfenomen, va, liksom på något sätt mänsklig civilisation byggdes kring grytorna på något sätt, va, och kring måltiden. Det är alltid där man har samlats i familjer och pratat och liksom byggt relationer. Så att det finns ju massa skäl att äta bra, att ha en måltid och inte att bara äta för sig själv då. Det är ju något helt nytt att äta för sig själv, antagligen i mänsklighetens historia. Så att, men sen är det väl också att just det här att lägga fokus på maten, och senaste boken skriver en del om det här med mindful eating och att man liksom verkligen fokuserar på maten och att tänka på vad man äter och inte kanske lägga ifrån sig gaffeln mellan varje tugga och inte sitta och läsa samtidigt och så här, utan man verkligen tänka på hur maten smakar och hur den känns i munnen och så här. Och det har man då sett att det finns faktiskt en koppling då till både till vikt och till psykisk hälsa också, om man gör det.
Ja, för det, jag spiser ofta lunch alene siden jag har hemmakontor. Ja. Och jag vet ju att för exempel hvis jag läser samtidigt som jag spiser, så märker jag inte nästan att tallerken är tom. Så jag tror nog att man kan för exempel spisa mycket mer.
Ja, men absolut, det är lättare att bara tugga i sig mycket. Man, för det tar ju, det är ju också så att den här liksom lättuggade maten som vi äter idag, man får ju vi får ner så mycket mat i magen så att vi hinner ju inte känna att vi är mätta innan vi har fått redan fått i oss alldeles för mycket då. Så att det är ju också en, om man tittar på de här, om till exempel så här gamla lantsorter av olika grönsaker, så är de ofta lite mer bittra, lite mer beska i smakerna och så här, och det är ju faktiskt så att det gör att man äter lite långsammare. Det är mer smaker och man kanske tar lite mindre bitar och inte lika otroligt lätt svält så där och som den här, ja, snabba maten som man äter.
Jag har ett par spørsmål till, hvis det er ok. Dere skriver i boken att tarmbakterier har døgnrytme, alltså att de producerar vissa ting på vissa delar av dagen. Och då tänker jag att vår egen døgnrytme också kan påverka tarmfloran.
Mm. Ja, men så tycks det ju vara. Det här är jätteintressant forskning som är lite i sin linda, måste man säga, men den hänger väldigt mycket ihop också med så här fasta dieter och typ 5-2 och sånt här, att liksom dygnsrytmen, alltså vår egen biologiska klocka då, den här cirkadiska rytmen, den ställs ju av, vi har ett centrum i hjärnan då som är en slags huvudklocka då, ungefär som Greenwich Mean Time så här. Men sen har vi ute i magen, så har vi en massa olika klockceller då, ute i olika organ, och de kan liksom hamna i osynk med den här huvudklockan, Och det gör den om man till exempel, ja, man jobbar natt eller om man typ jetlag är ju typiskt, då hamnar man ju i osynk. Hjärnan tror att det är en liksom, den inre klockan tror att klockan är en sak och den är en helt annan sak. Och då hamnar liksom mycket av kroppen har ju liksom en rytm när man utsänder olika hormoner vid olika tider på dygnet då. Som får oss att må bra och fungera på ett bra sätt och så här. Och en stor del av detta då ställs ju faktiskt då av celler i tarmen och i samarbete då med tarmbakterier. Så precis som du sa, så har man ju sett att vissa tarmbakterier de ändrar uppgift under dagen och flyttar sig mellan sina små arbetsstationer då nästan kan man säga. Beroende på om det är morgon eller kväll. Och det kan då bidra till att om man har till exempel lättare att hantera olika typer av gifter i maten på morgonen, på förmiddagen än på eftermiddagen. För de bakterierna som gjorde det på förmiddagen, de håller på med helt andra saker på eftermiddagen.
Så är det också så att man bör, alltså det är vissa typer mat som är bättre att spisa på morgonen än på kvällen då, eller?
Ja, alltså det börjar komma rätt mycket forskning som tyder på att det här att liksom vi kan ju säga ät frukost som en kung, lunch som en prins och middag som en fattig. Så där. Sen, om man säger det så är det alltid någon som påpekar att ja, men i Spanien äter de ju jättesena och middagar på kvällen. Och så där. Man kan väl helt enkelt att den där forskningen den är nog inte helt framme än, men det finns väldigt mycket som tyder på att det ändå är bra att ju mer tid på dagen som möjligt och också att trycka ihop sin, alltså att man inte äter så nära in på läggdags, för att så är nog min erfarenhet från Spanien också, man äter sent men sen går man inte och lägger sig med en gång utan man är vaken några timmar. Och så att har ju kommit studien bara sista månaderna som visar att om man till exempel trycker ihop sitt dagliga ätfönster med 90 minuter i början och slutet så har det bra effekter på kroppen, på ämnesomsättningen.
Det är lite sånn som våra bästföräldrar spiste. Jag tror bägge mina eller min bästföräldrar spiste sista måltid sån 6 eller 7 var deras kvällsmat. Och så la de sig kanske 10. Så gick det ju 3 timmar för de la sig så att fördöjelsen får vila då.
Ja, precis. Då har det gått ner, då har liksom kroppen hunnit hantera det där och så tror jag att många just i äldre tid att man den här middagstiden på eftermiddagen, den har nog skjutits fram mer. Alltså, jag tror nästan i bondesamhället att man ofta åt så här vid 4-5 tider nästan. För man steg upp väldigt tidigt då. Att man kanske steg upp vid 5-6 och började jobba. Och då är egentligen arbetsdagen slut vid, jag menar, normal. Men sen var det skörd och det var vissa dagar. Men ibland jobbar man mer, men ofta så var den slut vid 3 liksom. Och sen gick man och la sig ganska tidigt så att man denna middag kom man hade en annan rytm än vi har nu. Och det där är ju ett dilemma eftersom våra arbetstider inte riktigt är avpassade för att det bästa skulle kanske vara att man åt en brunch vid 10 och en middag vid 4 eller någonting. Men det är inte så populärt om man går ifrån på jobbet då kanske och gör det.
Nej, det är det. Men det, jag tror vi har blivit lite klokare på mycket. Tusen tack för att du ville vara med på Ingefär.
Ja, men kul att jag fick vara med. Och att vi fick vara med, jag och mina tarmbakterier.
Ja, det är mer av dig än dig då, som har varit med egentligen.
Ja, det är det.
Sånn, det var episode 115 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius och gäst vitenskapsjournalist Henrik Ennart. Det gjenstår för mig att checka om jag spiser minst 30 olika sorter grönsaker och bär och frukt i löpet av en uke. Och så tänkte jag att vi kan ju prova att spisa regnbogen i löpet av en uke allsammen. Fin liten utfordring där alltså. Inte vi hörs igen med Ingefær shot på torsdag och vanlig Ingefær nästa måndag. Ta vare på dig själv och de du är glad i. Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.